Hej och välkomna till avsnitt 341 av podcasten En präst och en mammut. Med mig Andreas och med dig.
Prästen. Kjell heter jag.
Det heter
du. Utanför fönstret så
slår våren ut.
Det gör det absolut nej, inte. Nej. Allt annat än det händer.
Ja. Det är supersnö.
Supersnö. Och det vet man hur det går när det kommer supersnö.
Ja, det skogen vi, allting ja, med skogen. Kollektivtrafik.
Ja, just det. Ja, precis. Så att jag valde att ta bilen även denna vecka.
Ja,
jag har slitit mycket på denna bil här under en period. Mm. Och det har ju lyssnarna absolut ingen som helst intresse av. Men så ligger det till i alla fall.
Men det är ju fascinerande hur liksom... Nu, det kan ju vara annat som har hänt idag, men att varje gång det råkar komma snö, då bara slås kollektivtrafiken ut.
Ja, vad är det här?
Och det är ju inte den hjulbundna utan den spårbundna. Tänker man, hur mycket kan det påverka att det kommer lite snö på spåret? Men uppenbarligen gör det.
Ja, just det. Och så är det löv på spåren på hösten, så då måste de ställa in tågen för den skull.
Jag måste få berätta något här innan jag ska fråga hur du har haft det. För jag hade en liten upplevelse idag. Jag skulle ta mig till jobbet. Mm. Och så fick jag höra av en kollega så här: men åk inte pendeltågstrafiken. Det är sånt vi har här i Stockholm, pendeltåg. Mm. För att de stannar inte vissa stationer, bland annat den du ska gå av. Okej, då har jag en alternativ resrutt. Som betyder ta tunnelbanan någon annanstans och åk en buss. Mm. Mm. Och så sätter jag mig på tunnelbanan och så går en bit. Och så stannar den mitt i en tunnel. Mm. Släcker, stänger av tåget. Okay. Och så hör man där pysljudet att dörrarna öppnas. Första sekunden, det är en gubbe, han sitter snett emot mig. Och han, alltså direkt när de stannar så blir han så här: åh, det är ju typiskt, du är så där.
Ja.
Så, sekund ett.
Ja, just det.
Men sen när hon, för det var hon som körde, för det hörde man sen, för det löste sig, annars skulle du inte sitta här. Ja, släcker, stänger av tåget och man hör att dörr öppnas mitt i en tunnel. Alltså folk börjar titta runt så här, vad gör vi nu?
Ja,
för det var inga meddelande, för det var ju alla elektricitet dog liksom.
Ja, ja.
Och då bara, det är så knasigt vad hjärnan hittar på. Då börjar jag tänka på en film, en Beck-film från 97.
Spår i mörkret.
Ja, Spår i mörkret. Alltså jag har ju kanske inte sett den sen 97, vad vet jag. Nej. Kanske någon gång till. Men i alla fall då, så om jag minns rätt, så får kommissarie Beck med kompanjoner ett fall där det blir mord i tunnelbanan.
Ja.
De släcker ner vagnar och så kommer det in med
ståltråds...
Ja, eller om det var svärd.
Var det svärd kanske?
Ja.
Och så är det deras halsar i alla
precis,
fall.
De skär halsen av dem och så är det filmat med sån här grön mörkerkamera när de kommer in där liksom.
Ja.
Och den bara kommer ju till mig där. Ja. Jag har inte tänkt en tanke på den filmen.
Nej,
men det kom så här, det var så starkt. Jag bara, nej, det här kan jag inte sitta och tänka på. Så såg jag någon scen som jag inte vet om det stämmer, för det är så gammal referens i huvudet. Men den så här, Spår i mörkret och den där Beck-filmen. Så jag satt där och började jag vet inte längre vi stod. Inte så länge som det kändes, såklart.
Nej, just det.
Mm. Och vad tror du jag gjorde sen? Sen då, jag hade ju ingen bibel i väskan, så då slog jag upp.
Och du är inte på Twitter, så du skrev ju inte twittra.
Nej, men jag gick in då och tog fram psalm 23. Alltså, Herren är min herde, och sen kom ju rad 3 där. Hjälp mig.
Herren är ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar.
Om jag och vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ett ont.
Ja, det är en gammal översättning.
Ja, för det var den jag fick fram där på tåget. Ja. För jag skulle träffa en och äta lunch med det, så jag sitter fast här. Men jag läser psalm 23 och om jag och vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ett ont. Och den kom också till mig för att jag ville.
Ja,
och då kändes det. Sitter vi och fånar lite. Men det känns lite bättre.
Ja. Alltså jag har ju så här. När jag, min motsvarande upplevelse skulle vara. Nu har det inte hänt just det här.
Nej.
Men var för att 1981. Så det är alltså ännu längre sedan. Så gick det det här jag pratade om tidigare i podden, en radioserie på radio som heter Kalla kårar.
Just det.
Och då var det Björn Granat som
den har du refererat till.
Ja, det har jag gjort förut. Som läste skräckhistorier, skräckhistorier sent på kvällen i radions P1. Och då var det ett, just 81 där på vintern, då hette det Kalla kårar, skräck i vinternatt. Annars hette det Kalla kårar, skräck i sommarnatt. Men nu var det vinter och då så var det just en människa som klev på tåget, tunnelbanan. Och så skulle han åka hem, men och tåget skakade igång liksom, och så tyckte han att vänta nu, passerar stationen här, det är något konstigt där, det händer liksom. Och så, men han ser att det sitter en mamma med två barn liksom med ryggen mot honom så här en bit därifrån, men så reagerar hon inte, det måste ju, alltså det händer. Och det, tåget gick liksom fortare och fortare kändes det som, så att tåg, jag kommer ihåg särskilt meningen så att tåget var ju en projektil,
ja.
Så här, ja, och då så for det fram där genom mörkret liksom, och det var hjälp så här, och så då går han fram till den här mamman och ska titta liksom och säga till henne, vad händer? Och då är hon död. Då sitter hon där, har varit väldigt, död väldigt länge dessutom.
Okay.
Så liksom, ett lik sitter där liksom. Och sen så slutar det med någonting att alltså det, han dör liksom, så förstår man då. Och det där har ju så, satt sina spår i mig liksom.
Den hade då kanske kommit till dig.
Den hade nog kommit till mig om jag hade suttit där. För att det där, det, som sagt, den där, jag lyssnade på den första gången 81, sen har jag hört den många gånger sedan dess. Men det där är också en sån här grej som verkligen har etsat sig in. Liksom. Ja. Det här är olustigt, otäckt. Så den hade garanterat kommit till
det,
mig där.
Det är spännande vad det gör med en. För att första sekunden har varit jag också så här. Eller första sekunden blev jag typiskt att den där gubben ska muttra.
Ja,
så, det var sen innan det blev mörkt och stängdes av, det var också så här. Nu kommer jag missa min buss. Alltså det är där man är.
Ja, just det, just
men sen blir det lite så här existentiellt. Vad händer nu? För det är obehagligt. När man står mitt i en tunnel, blir helt svart. Och du stänger av elen liksom.
Ja,
och då säger inget i radion. För det går ju uppenbarligen inte. Och jag tror att nu av någon annan kommer ju då Beck och någon form av ninja-situation till mig. Och inte ett bombattentat. Men jag kan tänka mig att det var fler där som satt och kände så här. Nu är något på gång.
Ja,
det är så här det händer liksom. Kapat ett tåg och så sprängs det så. Dit kom jag inte, utan det var efteråt. Så tänkte jag, undrar vad andra tänkte. Ja, de tänkte nog så här ganska många.
Ja, och det beror ju alldeles på vad man har i bagaget och vad man tänker, vad som har satt sig fast i den, någon annan människas hjärna så.
Ja, men det hade varit i och för sig mer naturligt tanke på allt som har hänt om,
ja visst, eller rimligare. Det är väl kanske orimligt, men det är ändå
en tanke som kanske ligger närmare än en filmreferens så.
Just det.
Men, ja, och det som hände sen, så fick de igång tåget, så att det här tåget tas i bruk, stannade på nästa station, så fick vi lämna och vänta på nästa. Men ja, det var en olustig stund.
Men att du grep till psalm.
Ja, det var väl härligt.
Liksom. Ja, det var ju fint. För jag vet att det här kanske jag också har sagt förut.
Men är det inte de stunderna? Förlåt,
exakt. För jag är ju väldigt flygrädd.
Ja.
Nu var det också länge sedan jag flög. För sen det blev pandemin har jag inte flugit en enda gång. Och det inte precis innan heller. Så det är väldigt länge sedan jag flög nu. Men då flög vi några gånger sådär. Och de flesta gånger gick det ju utmärkt såklart. Någon gång störtade vi, nej det gjorde vi inte, men någon gång så började planen skaka så just vi skulle landa och det var obehagligt. Och så just när de här, om det kom luftgropar eller någonting. Och så första gången jag flög, så trodde jag, alltså när det pinglade till, då var det någon som har tryckt på den där knappen och ville ha dit flygvärdinnan. Och jag trodde att okej, nu ska de varna, nu kommer det ut så här, nu får ni överge era platser så här. Men i alla fall, och då var det så när vi start och landning och vid luftgropen så här, vår fader du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt, och jag liksom upprepade det här om igen så, okej, nu är vi uppe, nu är det lugnt, nu kan jag sluta ett tag, och så kommer luftgruppen, vår fader du som är i himlen, och sen så, okej, nu går vi in för landning, vår fader du som är i himlen, så att då är verkligen, jag har aldrig bett så intensivt som de gångerna.
Nej, och det gör ju jag också, jag flyger ganska ofta, och varje gång jag går på planen så lägger jag ju handen utan på planet.
Ja, det kommer jag ihåg.
Bär oss ner i trygghet eller någonting. Men jag tycker ju precis som alla andra människor säkert att det är just vid, det är just starten, för då blir det så guppigt. Och också just om det kommer luftgropar. Men folk är ju verkligen rädda där. Det är många som sitter och tänker så här, varför utsätter du för dels är det ganska många som tar till flaskan om det är en liten senare flygning, och det tror jag är så här, du är ju flygrädd. Du behöver lugna ner dig, därför tar en dubbelviska här. Och jag har ju suttit, eftersom jag flyger mycket, många gånger blir folk som är flygrädda och blir så här nästan panikartade. Då tänker jag så här, alltså du kanske behöver göra en flygning. Det kan ju ha hänt någonting. Du behöver så.
Ja,
men annars så här, varför utsätter man sig?
Ja, men precis. Om man är så också. Så,
om man är så rädd. Och om det nu bara är för att du ska ett par dagar till Kanarieöarna. Ja, det är skillnad. Så här, okej, nu får jag ta, nu ska jag vara här. Jag vet inte, du ska göra en lång, häftig livsresa. Det är bara, jag kan inte lägga 3 månader på båt. Utan jag måste, jag måste flyga liksom för att det ska vara rimligt. Ja. Men annars så, jag förstår inte. Men det är ju intressant att det ligger där. För jag var också någon flygning när det vart blixt. Någonting slog i motorn som var tydligen helt ofarligt, men det såg ju fruktansvärt ut när det flammade till runt.
Då hade jag ju omedelbart avgivit.
Ja, och då liksom, då kastade man sig på korset som hängde runt halsen.
Ja, just det.
Och nöp hårt i den jag satt bredvid.
Vi fick för många år sedan, när det var kanske när vi skulle flyga första gången, vet inte, så fick vi ett antal, alltså varsin helt enkelt, ett antal, jag och min fru och tjejerna, våra dottrar, varsin sån glasängel av min mamma.
Ja.
Och så, det här ska ni ha med er, hon är inte kristen.
Nej.
För 2 öre.
Nej.
Men så här ska ni ha med er, så det är skyddsängel liksom när ni ska flyga plan. Så att nu, jag tror inte att jag flugit någon gång utan den där ängeln.
Okej, den är med.
Jag tänkte, om vi störtar, då är det ju det, beror ju det på att jag inte har ängeln med. Så att, sen,
och då blir det vidskeplighet mer än...
Ja, såklart. Och sen så blev det så att de där änglarna då, sen skulle vi hade alltid dem, och även döttrarna, när de flög någonstans så har de alltid med sin lilla ängel. Och sen så fick vi då en svärson också i familjen, och då skulle de två ut och åka med flygplan, och så här, okej, vi har bara en ängel. Så vi fick börja leta så här på nätet, så här, är det någon som har en glasängel av den här typen att sälja? Vilket det var!
Oj.
Så att vi kunde köpa in en sån ängel, så att han fick också en sån ängel, så att han kunde ha den.
Just det, för de är personliga. Så det fanns inte en tanke att din fru kunde låna ut sig.
Nej, de är personliga. Ja. Sen är det nog så att vi har råkat ta varandra ibland, men de är personliga.
Ja.
Så vi kan inte använda dem. Nej, de är välsignade på något vis. Ja. Där, tror jag. Men, för vi har inte störtat den gång när vi har haft dem, så det är klart att man märker att de gör nytta.
Och det är ju väldigt ovanligt att man gör det också. Men vad knasig man är. Alltså, det här skulle man ju vilja ha någon religionspsykolog här med som rättat ut de här.
Men hur ofta är det sen då? När liksom, som i ditt fall nu, eller i någon annan gång. Hur ofta är det när du väl kommer ner och säger tack, och så verkligen tackar?
Nej, men det glömmer jag ju oftare, liksom. Precis som med andra saker. Nej, men då,
ja, för det är samma för mig också, såklart.
Ja, då är jag framme. Då gick det här bra.
Ja, det gick bra. Det kan vi glömma. Alltså, det är synd om Gud ibland. Ja. Liksom.
Ska ge och ge, så får så lite tillbaka.
Ja, visst. Du kan inte ens tacka när vi har fått bli räddade för att flygplanet störta. Liksom.
Men det är ju... Jag tror att det ligger, precis. Jag tror att det ligger väldigt många människor nära, det vet vi ju, att ta till någon form av tro när det krisar, oavsett om du har det annars eller inte, men det är klart att det ligger oss ännu närmare för att vi har redskapen. Jag visste vilken psalm jag ville läsa så.
Ja,
det är inte så lätt för någon annan liksom. Alltså, men ja, det är fascinerande vad.
Ja, och som sagt, återigen, precis som du just sa, så måste jag upprepa det. Det är ju en sak för oss två som lever i det här, den här världen. Men att det också kommer, i sådana här situationer, kommer till den som aldrig går i kyrkan.
Nej, precis.
Och det är ju någonting som finns i vårt
DNA på något sätt.
Ja, men vi vänder oss till någon form av... Ja. De skulle kanske aldrig kalla det Gud, men de vänder sig till någon form av högre makt när det är katastrofalt, liksom, eller att det är illa, verkar gå illa. Så. Eller man är orolig för att någon har gjort sig illa, eller är borta, försvunnit, eller råkar ut för en olycka eller någonting. Och då tar man fram den där tron som man kanske aldrig någonsin använder sig av, eller har något förhållande till annars.
Jag ska läsa en sak här för det. Alldeles strax, som passar väldigt bra in på det. Vi tar den. Jag hade sinnesrogotjänst igår. Och då går vi ut efter de här 12 stegen. Och vi följer månadens nummer. Så det är enkelt. Och då var det då månad 3 igår. Och det tredje steget. Och det låter så här: beslöt att överlämna vår vilja och våra liv till Guds omsorg, sådan vi uppfattade honom. Alltså, det passar ju som när Det är så många som... och det här är då tredje steget. Att jag överlåter mig. För nu kan jag inte själv. Liksom. Mm, mm. Men också som jag uppfattar honom. Ja, precis, eftersom precis. Att AA är ju sprunget. De var ju kristna. De som kom på det. Men det ska ju vara för alla. Liksom.
Ja, just det.
Så vi uppfattar honom. Mm. Och det är ju då när det är hopplöst. När jag inte ser någonting annat. Så då sträcker jag mig efter en högre makt.
Ja, just det. Liksom. Just det. Jag vet att jag följer en person på Twitter som ofta vet jag inte, då och då skriver så här, det idag har det här hänt, tack universum.
Ja.
Och det är ju liksom hon skulle väl inte kalla sig troende eller så. På det sättet kanske, men hon skulle i alla fall inte i den grad att hon skulle säga tack Gud, utan tack universum för att det här hänt.
Nej, och det är ju de lägena som många hittar Gud.
Ja.
Alltså, hur många har inte kommit till en tro genom att ha gått ett 12-stegsprogram? Och det gör det ju för att du har nått botten genom någon form av missbruk. Eller som vi sitter i ett annat rum idag och ser våran...
tingsrätten eller,
häktet.
Häktet.
Hur många... kommer inte till tro där i hopplösheten.
Ja, just det.
Och vilka samtal som häktesprästen får möta som man kanske inte möter någon annanstans.
Och det där är ju intressant.
Lilla hoppfulla.
Ja, verkligen. Precis. Och det där är ju något som kan tolkas åt två håll. För ibland så skäller man ju på kristendomen när man liksom är negativt inställd till kristendomen och säger att det är bara för att folk är rädda.
Ja.
Det är därför de blir kristna. Liksom. Ja. Eller det är någon liten snuttefilt att hålla sig i. Så här. Och det kanske det är för någon. Det
absolut.
Vet inte jag. Men det finns ju så mycket annat i det också. Men att, för då skulle man liksom, okej, hade han inte... råkat in för den här olyckan eller råkat ut för det här eller blivit inspärrad på häktet eller vad det nu är, så skulle han aldrig ha då skulle han inte bli kristen för det behövs liksom. Men samtidigt, så är det kanske, men samtidigt också kanske det var det som behövdes för att Gud skulle nå fram liksom. Så kan man också se det utifrån den kristna synvinkeln.
Absolut. Om man nu fattar att jag spetsar och kanske gör någon upprörd, jag vet inte, men samma sak en tro kan fylla oss någon, använder ju massa andra folk någonting mer destruktivt och fyller på något sätt man tror att man fyller samma behov, så ska jag säga.
Mm.
Alltså att du tar till flaskan för att du ska bli modigare i sociala sammanhang. Mm. Där en kristen säger, god Gud hjälp mig nu ska jag göra den här föredraget istället för att du tar en stänkare innan din gudstjänst, som hade varit ytterst olämpligt, så ber du en bön att vara med oss nu i gudstjänsten eller var med oss och för tröst och för allt möjligt liksom. Och därför, och jag vet inte om det här finns något samband, men att då den som har levt på mer destruktivt sätt och tagit till någonting, att hitta Gud och det blir oj, det var det här jag sökte. Jag har fyllt mitt tomrum med någonting annat, men det var det här jag behövde liksom.
Det där är ju också
för vi alla snuttefiltar på något sätt. Den som flyger och tar en dubbel whisky för att liksom orka, så sitter någon annan bredvid med sitt radband eller sitt kors.
Just det.
Helt olika saker, men det finns någonting mänskligt.
Man behöver ha något att hålla sig till. Och då kan man ju som sagt se på olika sätt på att välja just tro och Gud.
Liksom.
För utifrån vår kristna synvinkel så är det ju något bra. Vad fint, du har hittat Gud. Så, men utifrån andra så ska det här vara bra för? Liksom. Det är ju något fake, så. Det där, just det där att be om Guds hjälp på något vis inför att man gör någonting, alltså hjälp mig, ge mig mera mod, ge mig mera styrka, så. Du sa inför ett föredrag, jag har försökt det där också. Just att nu, den här situationen den är otroligt obekväm i, kan du komma och hjälpa mig liksom? Hjälp mig nu, för det här behöver jag verkligen hjälp med. Det har aldrig hänt för min del att att jag har känt någon särskild styrka just de gångerna. Liksom. Att, det skulle vara kul att berätta det. Och precis när jag klev in där så fylldes jag av helig ande och kunde avslappnat göra det här och det här. Mig har det inte hänt. Det har säkert hänt människor, men inte mig. Däremot efteråt kan man möjligen se att jag klarade av det i alla fall. Jag gick igenom det här liksom. Och i och med det så hade jag Gud på min sida. Liksom.
Och där är jag nog mer tacksam. Alltså att när jag har verkligen så tydligt inför, jag vill inte det här, Gud, nu lägger jag i dina händer. Och sen efteråt, jag fick inte heller någon omvälvande, men det gick ju. Ja, jag står ju där på andra sidan och det vart också kanske ett bra resultat. Och så tack. Så.
Det gick.
Mm. Ja. Nej, men man kan ju hamna, alltså nu är inte du som kanske åker på det, men det skulle ju kunna vara så att du behöver åka med ett dödsbud till en skola och så här, och rektorn pallar inte, så du får gå upp i aulan och möta skolan liksom. Det skulle ju vara en förmodligen ganska obekväm uppgift.
Ja, just
och där,
det.
Vad jag än säger där så... Ja,
jag har ju inte varit i just den situationen, men jag har ju varit i en snarlik situation åtminstone en gång. Ja. Just där det var en skolelev som hade avlidit under någon helg. Och man ringde från skolan till kyrkan och ville att vi skulle komma. Och då var det jag som var i tjänst och så hade jag en pedagog med mig. Så vi åkte dit och pratade inte med barnen då, utan med lärarkåren. Vi satt i
lärarrummet
och hade samtal där då. Eller inbjöd till samtal. Ja. Det var inte så många. Vi var mest där och lyssnade och så. Sen så var jag där en gång efteråt då och träffade verkligen barnen också då. Men det var ju åtminstone en svår situation, verkligen. Ja. Alltså, det är inte för ingen, jag tror ingen går in i det där med liksom, det här grejer.
Det här
går ju lätt, det här fixar man ju liksom. Utan alla tror jag som åker dit och på en sån grej känner nog någon form av obehag i alla fall och osäkerhet. Och inte minst, som i mitt fall, liksom... Jag räckte inte till, tyckte jag. Liksom. Det här är långt över min kompetens, vilket det kanske inte var, därför att jag var där, men jag hade ju inte alls känslan av att jag hade de rätta verktygen eller något sånt. Utan
det var... Men frågan är, oavsett hur kompetent du skulle varit, så frågan om man ändå räcker till.
Man ju aldrig så, tror jag, men jag tänker väl kanske att man kan tänka så här, om man har det här på något vis mera kanske i sitt,
du får jobb,
då får man en erfarenhet och gör det oftare. Sen kanske det är så att oavsett vilket, så om man har gjort det, oavsett vilken erfarenhet man har, så kan det fortfarande så att man kommer dit så händer helt andra saker än de man hade trott skulle hända, därför att det är andra människor.
Ja, nej, men det är klart att erfarenheten spelar en stor roll, för vi har ju någon av våra kollegor som har varit på samma skola 3 gånger. Mm. Och det är klart att komma in där gång 2, 3, bara att du vet var du ska gå, hur det ser ut. Inbillar mig, för måste ju hjälpa till med ens eget så här, trygghet, att jag vet vad jag ska liksom.
För det var ju en av
grejerna. Några heter det kanske, av lärarkåren jag möter.
För det var i andra gången jag var där och träffade eleverna, så då var det, då hade jag önskat att jag hade varit där tidigare, alltså i de lokalerna, för vi var i samma skola men på andra lokaler, strunt samma. Då var det så här, okej, dörren är låst här. Nu kommer prästen och ska prata här och nu är dörren låst. Hur kommer jag in och så knacka på och så kommer några elever, det är små barn här liksom. Vad vill du? Jag ska komma in och säga, vi kan släppa in det. Och så står man, det här kändes mindre bra, det här börjar ju inte bra. Och sen så kommer in och så får jag vänta i korridor. Jag undrar om det är här jag ska vara. Ja, men det är nog här jag ska vara. Det verkar vara det klassrummet som jag borde vara. Så. Och då ökar ju den här olustkänslan som man ändå känner att överhuvudtaget göra det här. Och så det är klart att absolut måste det vara lättare om man har gjort det många gånger. Gärna på samma ställe så att säga.
Precis. Och hur viktigt, nu blir det lite sidospår, men hur viktigt det är att det blir lika också. Nu tänker jag just på skolsituation.
Ja.
Jag hörde av någon kollega som hade varit på samma ställe på fler tillfällen då. Och vid första tillfället så det hände då någon tragedi på den skolan, så hade man flaggan på halvstång och man förberett. Men liksom gång 2, alltså det kan ju bara varit en slump, en miss, någonting. Det var inte rätt vaktmästare, ingen aning. Så var det inte det. Nej. Och det blir också ett väldigt konstigt så här signalvärde.
Ja, som, just det, som den första. Några,
ja, den spelade roll och, ja, och den andra det gjorde... Ja, det är klart inte så.
Men visst.
Ja, det är klurigt. Men du, nu lämnar vi tågincidenten som jag var med om, som varit ett väldigt fint samtal. Hur har du haft det sen vi språkade sist?
Jag har haft det ganska så bra, ja, får man väl säga. Idag har jag varit Pilatus 6 gånger.
Ja.
Vi har kört påskvandringar idag och kommer att göra det också på onsdag och torsdag. Vi spelar in det på måndag. Och jag får äran att vara Pilatus ännu en... ett antal gånger.
Ja.
Det är en, vi har ju pratat om det här många gånger också. Vi har till och med spelat upp det här dramat, ja, i podden. Julspelet som vi gör, eller julvandringarna som vi har gjort, är kanske mer, de är ju mer publiktillvända på något vis. Liksom. Men här är ändå, det slutar ändå gott och Jesus blir levande igen efter korsfästelsen och sådär. Och Pilatus, alltså det är ju roligare att vara Herodes, för han är argare och galnare, så att han hoppar och spottar och skriker. Ja. Och det gör ju inte Pilatus, utan han är ganska trött.
Ja.
Jag gör honom ganska trött.
Ja.
Men svara nu då! Ja. Jag har ju makten här! Ja. Så här! Och det är också kul, men det är också
en
väldigt
gör ju
snabb
så,
insats.
Ja, men han är ju också så trött på de här religiösa grejerna.
Ja,
det är
ja,
det. Men
ja,
kommer ni med ännu en här
en till
ja, som jag vill inte döma. Så låt mig vara.
Jag orkar inte.
Ge mig ett glas vin och några druvor.
Ja, låt mig sitta här bara. Lägga upp fötterna på bordet.
Läsa någon rulle.
Ja, precis.
Ja, nej, men det är roligt.
En Pilatusrulle, en P-rulle. Det får en annan betydelse i alla fall. Ja. Ja, just det. Nej, men absolut.
Men ja, det får det. Så därför tar jag snabbt här vidare. Julen har du helt rätt i, det är dessutom fler som kommer,
ja,
för det är lättare,
ja, det,
på något sätt. Jag vet inte varför, men det är väl ganska sjukt. Julen är ju större i den profana världen.
Absolut.
Och då för skolan så blir det, det är klart vi ska veta om vår jultradition och bär, och då kommer många, och den är jättebra och det stämmer, det är väldigt rospelad. Du får ju spela en väldigt rolig roll där. Men påskens, den blir ju någonting annat. Det är ju inte sällan som något barn blir ledsen där.
Nej,
Jesus
det.
Korsfest. Och så.
Det var idag så var det, när man hör Jesus, för man tar ju, för ju ut Jesus i ett angränsande rum, och sen så hör man hammarslag och Jesus kriker aj. Så här. Och så, nej! Hör du detta barnet? Så de är ju med.
Nej, liksom, absolut. För det är den enda scenen nästan man inte får se.
Ja, just det.
Utan du får just bara det. Höra liksom. Men då är ju viktigt det att man får, ja, men, ja. Kom in, det löser sig till slutet.
Ja, just det.
För den slutar ju med att Jesus kommer in då när vi sjunger. Och först i graven tom och sen kommer Jesus. Och det är ju det är viktigt. Att,
att du inte slutar med korsfästelse.
Jag har spelat Jesus ju massa gånger, jag inte längre. Ja. Men jag vet någon gång så bara var det någonting, så jag gick inte in på slutet, för Jesus är ju klar, så det Jesus gör sista, det är, för vi sjunger en sång och då kommer alla skådespelarna och så även, och då bara jag vet inte om jag var på toaletten, jag kommer inte ihåg, vi har gjort det så många gånger för att så är tight så här. Och då bara för, ja, då var de tvungna att hämta, jag kommer inte ihåg hur det var, men vad är du i, hallå, det är viktigaste kanske att du kommer fram,
klicka det här med uppståndelsen den här gången. Ja, det blev lite så här, just med att det viktigaste, för det är Jesus vi vill se. Så här.
Ja.
För i det här fallet i morse då, som vi gjorde det här, då hade vi en ganska trång dörr att gå igenom.
Just det.
Det är liksom en vikvägg, och sen så var en liten dörr öppnad i vikväggen. Och när då ska vi då göra entré, vi var en värdshusvärd, en Judas, Jesus och så jag som Pilatus. Vi skulle komma in i samma lilla trånga dörr, vi kan ju inte gå in samtidigt. Och då blev det så att jag gick in först, och så vänta nu, den där gubben är vi helt ointresserade av, det är Jesus vi vill se. Liksom.
Ja, precis.
Ja. Nej, men så det var roligt. Så det var kul. Och igår så hade vi den första träffen med våra sommarkonfirmander.
Okej.
Och det var som det brukar sådana där gånger. Liksom det är lite rörigt. De yngre ledarna sa att det var en bra grupp. Så då får jag väl tro det. Men jag såg inte så mycket. Alltså jag var där och hade ett par korta genomgångar.
Inslag.
Liksom, och resten så lekte de, och då var ju inte jag där. Så att det, men det, nu har det dragit igång i alla fall. Det är svårt att se framför sig detta sommarläger i härligt sommarväder och nere vid vattnet och en fin miljö där när man tittar ut nu. Men det, jag vet ju att den tiden kommer ju ändå.
Ja, även jag ska dra igång snart och satt för att kunna planera och kändes väldigt avlägset.
Ja, just det.
Ja. Men det kommer.
Det kommer. Jag var med om en märklig sak för ett tag sedan. Just nu är jag inne i ett begravningsskov. Jag har mycket begravningar just nu. Och jag har haft 5-6 stycken på gång liksom, så här, utan avbrott egentligen. Så. Och så, då var det en som jag träffade, den anhöriga här för några tag sedan. Mm. Som kommer hit. Och det blir mer, jag vet inte, jag ska inte säga att det blir mer. Men det har, många gånger på sistone så har det varit så att man har kommit egentligen med... Ja, men de har redan pratat med musikern, de har bestämt salmer kanske redan när de kommer till mig. Och de kanske har några önskemål om det här och det här. De har till och med börjat med programmet som ska... Och, så där. Och det, jag blir lite så här, för jag vill vara med från början. Mm. Det är ändå jag som avgör om det här ska... Liksom, jag är ansvarig för detta liksom. Men och då har man gjort, men jag försöker, ja men okej, då vet jag, ni har pratat med mus, kan ni berätta för mig också så att jag vet så. Men här var det var liksom en ny nivå, för att det kom en person, en anhörig till en som jag skulle begrava då, och hade ett handskrivet papper framför sig som den här personen då lämnade över till mig. Och där stod det verkligen ordningen för den här begravningen, det stod också griftetal, tema, och så stod liksom vad jag skulle säga, inte vad jag skulle säga, men på vilket ämne jag skulle tala ute i griftetalet, och så här, prästen går hit, och så här. Och det var ju verkligen...
Och då måste jag fråga, för du ska inte utlämna det, men var det någon väldigt kyrkisk?
Nej, det skulle jag inte säga. Nej. Det skulle jag inte säga.
Och varför den skulle jag det vet jag inte. Jag bara blev jättenyfiken. Ja, varför
det,
man
det är första gången på mina 17 år som det har hänt, alltså som sagt, återigen, det har hänt att jag har fått... innan jag träffat de anhöriga har det kommit ett program från begravningsbyrån och så här tänkte vi göra. Och då tänkte jag, vad ska ni träffa mig för om ni redan har bestämt allting? Men det, och då sa jag till att det här är ingen bra grej att göra. Så. Men återigen, ibland, okej, jag träffar...
Det är klart att det händer saker.
Små grejer liksom. Så.
Du är en av de prästerna, jag vill bara säga så att man får en bild av, en av de prästerna i vår församling som har flest begravningar, ser vi år efter år. Du ligger alltid i toppen där i alla fall. Mm. Och det betyder att du har haft en vansinnig massa begravningar på 17 år.
Ja,
det gör det klart. Då och då så måste det bli avvikelser.
Ja, men så är det.
Så man bara först liksom, det är en stor mängd begravningar
du
har.
Ja, absolut.
Ja, men fortsätt.
Och de flesta är ju, det flyter
följer på, ordningen liksom.
Följer ordningen och flyter
eller strukturen.
Ja, men precis.
Men nu måste vi bara här. Hur ofta är det man träffar musiken innan prästen? Är det om du inte har...
Alltså,
jag tänkte väl att ordningen alltid du träffar prästen. Sen får... Jag vet att du får en blankett och du får lite olika uppgifter på den. Med kontaktuppgifter och så. Men däremot tänkte jag alltid att första skedet efter första hos begravningsbyrån då, är typ med prästen.
Ja, och så är det ju också. Men sen är det väl vissa som kanske tänker, det kan vara att man har någon särskilt önskemål kring musiken, så just får man uppgift om vilka som är musiker, då tänker de att då ringer vi på den till den på en gång. De vet ju inte.
Nej, de gör ju inget fel. Liksom, alltså, så.
För att, utan, och jag sa ju det, den vanliga gången är ju att vi pratas vid först och sen talar jag med musiken.
Ja, men precis.
Så att, och ibland har det varit så att när de kommer till mig och har några speciella uppgifter, önskemål, så har om vi haft den musiken där, för det händer ju ibland nu, just nu så jobbar jag inte med någon av de musiker jag jobbar med normalt, men ofta när det har varit det så har vi, hon sitter här över korridoren bara, vi kan gå in och fråga liksom. Och det är ju bra, det är ju uppskattat så. Men oftast så går det ju inte till så, utan då säger jag att men jag skriver upp era önskemål och sen så lovar jag ingenting, utan jag skriver till musiken och berättar det här är vad ni önskar er. Och sen är det ju, ibland kan ju även jag säga att jag kan inte lova, men det här kommer de att spela. För att det är Bachs är och tröstvisa, så vet jag att det här, jag kan lova att de spelar det här, för att de spelar det varannan gång. Så. Och så här ligger jorden och blott en dag. Så, men det här grejen, vi är hemma redan nu, liksom. Då kan jag säga det. Men ibland, som om det här är Bachs 13:e symfoni, tredje satsen bakifrån. Och så här,
då, en hand.
En hand, ja, precis. På tuba. Och, så här, och då kanske jag frågar musiken först. Och så. De är duktiga, men ja.
Men de allra flesta har väl inte mycket specifika önskemål?
Ja, de kan ha önskemål om, musik, och det är nog ofta är nog musikerna tacksamma för det. Ja. Så vidare inte är väldigt liksom udda eller speciella som ja, som är svåra att hitta. Så det, ja, men det har hänt
just det, musikstycken, jag tänkte
ja,
på salmer.
Salmer har, nej, där, det är ju alltid. Alltså, 98% så är det blott en dag och, ja, och härlig i jorden. Ja. Så är det. Sen ibland om de inte vet, då kan jag föreslå någon, ja, och då blir det kanske inte alltid dem. Eller så blir det i alla fall, för att det är enklast, för de känner till, ja, dem, och många som kommer på begravningen känner till dem. Men annars, däremot på dop är det nog vanligt att man, ja, men vi skulle gärna vilja gå in till den här låten av Babblarna. Ja. Eller vi skulle vilja gå in till...
Ja, dop, sorry, förlåt, jag hörde, jag kopplade inte att du sa ordet dop. Tänkte, va, det är väl inte så mycket till begravning. Men du sa dop.
Nu, ja, precis, på dop, då är det nog vanligt att man har sådana här lite
ja, just det,
ja, önskemål det för ingångsmusik. Ja.
Och likadant på vixel kan det också vara.
Och vixel kan ju vara väldigt speciella och specifika. Men begravningar är ofta, ja, som sagt, det skiftar såklart. Ja. De flesta har inga... liksom besvärliga önskemål, utan det kan vara något. Det var någon gång, så kom jag ihåg, som vi hade jag fick ett önskemål om det var en väldigt speciell låt som de hade hört. Det handlade om någon gammal döende elefant eller något sånt där. Det var, alltså, det var verkligen den, något sånt. Mm. Ja. Och de hade den, och de hade någon länk till den, och då pratade jag med den som var musiker. Kan du greja det här? Och det var en vikarierande musiker. Och hon sa, ja men det grejer jag, det här fixar jag liksom. Ja, och så kom själva begravningstillfället, och så skulle den här elefantlåten komma, och det blev tyst på orgelläktaren då. Och så händer ingenting. Och sen efter ett tag så kommer det igång, men lite hackigt sådär. Ja. Så, okay, ja, och sen visade det sig att den här musikern då som skulle spela den här hade kanske överskattat sin egen liksom, förmåga att simultantolka från YouTube. Så att hon hade liksom satt in en hörlur i örat.
Oj.
Och skulle spela, för hon hade ju hört den såklart, spelat den flera gånger, men var inte riktigt säker. Utan, ja, men jag spelade den efter YouTube och så spelade Och så gick det inte, laddade inte upp, för att det laggade där uppe liksom. Det var dålig mottagning. Så oj, och så fick de börja försöka, och så gick de väl i mål. Jag tror inte att de reagerade så mycket som jag gjorde, för mitt hjärta stod ju stilla där.
Såklart. Varför kommer inte upp?
Nej, men det här hör ju verkligen till undantag. Ja. Vi tar Tröstevisa och gammal Fäbodsalm som är otroligt vanliga.
Men då är det nästan, det är begravningsbyrån som informerar, men det borde egentligen bli oftare då att det blir tokigt. För jag tänker så här, alltså man kan ju gå på många begravningar, men då vet du ju inte bakom kulisserna.
Nej, det
är inte det. Många gånger förhoppningsvis i livet du behöver arrangera en begravning.
Nej, just det.
Och då vet man inte. Så jag tänker att många också är ganska tacksamma att du leder det.
Ja, det gör det ju
på platsen, men själva så här brukar det gå till. Det här blir fint.
Tänker
att många måste vara, det är tusen andra saker med sorg, bouppteckning och allt.
Det är väldigt vanligt att man har en gammal agenda.
Ja.
Ja, nu ska vi begrava mamma. För 2-3 år sedan begravde vi pappa, och då hade vi den här musiken.
Ja.
Så. Och vi vill ha den igen. För den är mamma valt, och därför så vill hon väl ha den här musiken. Så då tar vi den en gång till. Så, och det är ju väldigt vanligt.
Ja.
Och det är ytterst sällan, skulle jag säga, åtminstone enligt min erfarenhet, som vi måste säga nej till något för att musiken säger nej. Eller för att det är något krång eller sådär. Det som har ökat ju på senare tid är att man vill ha inspelad musik.
Ja.
Och vilket jag tycker är synd. För jag brukar säga det, vi har ju en levande musiker på plats. Ja. Ska de inte utnyttja den då? Men så här, vi vill ha just Kalle Moreus. Eller, eller vi vill ha just
Kalle Tobel.
Och då är det ju så.
Ja.
Då får de ju det.
Ja, absolut.
Så. Vi har ju den möjligheten, så det får de ju.
Ja.
Men jag tycker
Men det handlar ju också om att den här... Man inte har samma relation till kyrkan.
Så är det.
Du
absolut.
Förstår inte absolut. En organists kapacitet.
Nej, så är det.
Och om vi tar då framförallt i vår gamla kyrka. Den världsinstrumentet vi har, vår nya orgel. Och är en duktig organist då, så kan det ju...
Det sker ju magi. Där.
Magi liksom.
Ja, visst.
Men det är ju okunskap liksom. Och så tänker man att det här blir bra.
Jag undrar om inte... Det mest udda, det var det nog, det mest udda önskemålet som jag har fått, som också har genomförts. För det, på min
allra... Mer än den döda elefanten.
Ja, mer än den döda elefanten, tror jag. Eller jag vet inte. Nej, det, men... det är nog på samma nivå.
Ja, men,
för vi hade alltså, en gång när jag var med min första eller andra begravning, då ville de att vi skulle spela Fontia en Curve, så hoppade jag 11 till avskedet. Men det lyckades jag avstyra, så det gick ju aldrig igenom. Men däremot så hade vi en begravning någon gång som man ville höra som avslutningsmusik, temat ur Jönssonligan.
Oj.
Och det sa jag, men ja, för det fanns då ett skäl att den avlidna hade kanske inte haft så mycket umgänge utan satt mest hemma i sin lägenhet och tittade på Jönssonligan väldigt ofta. Okay. Det var en favoritfilm liksom, så att de kunde höra och då talade jag med musikern och frågade, kan du tänka dig att träna in den här? Så då gjorde han det.
Ja. Så att, och det då, jo, men det blir också det här speciella. Alla liksom. Vet varför, alla vet liksom. Att X favorit och stora intresse var det här.
Ja.
Självklart ska
då är det
vi få...
jättefint.
Och då kan man också, då, det, ja, om det då var det avslutet.
Ja, just
att
det.
Få det då slå an den här hoppfulla tonen.
Ja, exakt.
Ja, men har vi haft det här... Och nu lämnar vi vända med ett leende. Ja, för det kan jag ändå tänka mig att det sprack upp där.
Ja, visst, absolut.
Ja, klart absolut. Att hen skulle få höra sin Jönssonligan.
Liksom. Ja, ja, det, ja, visst, ja, absolut.
Det är fantastiskt. Och ja, det där ni gav mig gåshud. Så den, vi avslutar med tonen så går vi på en andakt, tycker jag.
Det gör vi. Och kommande söndag här så är det palmsöndagen.
Ja.
Påstår jag. Och hoppas att jag har rätt. För det har varit så mycket inspelningar.
Ja, du är förlåten om du skulle göra något fel. För att du gör ju så många såna här helgmålsböner och annat som gör i förberedande. Och
jag kommer ihåg att vid ett tillfälle så skulle jag ha... Då hade jag spelat in 2 eller 3 liksom betraktelser till olika veckor. Mm. På förmiddagen. Eller på morgonen. Mellan 7 och 8:30. Mm. Sen skulle jag gå direkt ner och livesända för den aktuella helgen.
Och då, ja just det, då var det snurrigt.
Då var det snurrigt.
Var är jag nu?
Var är jag någonstans nu? Men jag vågar säga att det är på andra dagen. För sen kommer påskveckan, eller stiva veckan.
Du har rätt.
Jag är helt säker på att det är så här. Och då ber jag inte, utan jag läser ur Johannes evangelium. 6 dagar före påsken kom Jesus till Betania där Lazarus bodde. Han som Jesus hade upptäckt från de döda. Man ordnade där en måltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår, och huset fylldes av doften från denna balsam. Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sa: "Varför sålde man inte oljan för 300 denarer och gav till de fattiga?" Detta sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv. Han hade hand om kassan och tog av det som lades dit. Men Jesus sa: "Låt henne vara, hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid." En stor mängd judar fick reda på att Jesus var där, och de kom dit inte bara för hans skull utan också för att få se Lazarus som han hade uppväckt från de döda. Översteprästerna bestämde sig då för att döda Lazarus också, eftersom så många judar för hans skull gick ifrån dem och trodde på Jesus. Nästa dag, när de många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem, tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade: "Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung." Jesus fick tag i en åsna och satte sig på den, som det står skrivet: "Frukta inte, dotter Sion, se din konung kommer sittande på en ung åsna." Lärjungarna förstod först inte detta, men när Jesus hade förhärligats kom de ihåg att, som det stod skrivet om honom, så hade man gjort med honom. Det här kom den här klassiska palmsöndagsdelen alldeles sist där, faktiskt, med själva inridandet på åsnan här. Och en stor text om hur han har väckt upp Lazarus där.
Ja. Det är väl, det är en så vacker bild där med palmbladen som läggs ut så att du kan rida in med torra hovar.
Ja, just det. Åsnan var tacksam.
Ja. Nej, men det är väldigt
det är en vacker bild. Så. Ja, verkligen. Hela den här texten är
jättevacker. Jättevacker, men för det blir det här... Det mäktiga i det enkla.
Ja,
att det...
Vad ska vi göra för att hylla honom?
Ja, ska vi lägga ut våra mantlar för att komma i höga hästen? Nej, nu tar vi palmblad som finns överallt.
Vi tar ner lite palmblad.
Ja, så. Och sen kommer han ridandes på en åsna. Det blir det mäktiga i det enkla på något sätt.
Ja, som ja men verkligen.
Och det måste vara väldigt befriande där för lärjungarna, som det står i sista raden, att att det vart som det var skrivet.
Ja, just det, liksom. Precis. Som
planen gick i lås.
Ja, ja, just det. Just det. Ja, nej, det är fint. En fin text. Och sen det här lilla insprängda här. Detta sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv. Ja. De ska liksom peka ut Judas lite extra där. För det här, det finns ju inte någon annan, ja, som vet jag vet, som har den texten. Utan det är Johannes som har den här och vill gärna göra Judas ännu lite ondare.
Precis. Ja, vad vill du sjunga?
Jag tänkte sjunga psalm 442. Den heter Han gick den svåra vägen.
Ja, just det, den ja.
Den gamla dängen.
Ja.
Han gick den svåra vägen upp till Jerusalem. Han gick med sina vänner som skulle svika honom snart. Han gjorde det för dem. Han gjorde det för dem. Han gick den svåra vägen upp till Jerusalem. Där blev han slagen, hånad och törnekrönt av fienden. Han teg och led för dem. Han gjorde det för dem. Han gick den svåra vägen, han bar sitt eget kors. Han bad min Gud förlåt dem, han led och dog på Golgata. Han gjorde det för oss, för alla och för oss.
Tack.
Tack.
Och tack kommunikationsenheten för att ni hjälper oss med detta. Hörrni, kära lyssnare, ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!